Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Och när ni, kära lyssnare, lyssnar på detta, ja, då ligger jag där i min lilla solstol.
Baden-baden.
Min baden-baden.
Är du nu insmord?
Ja, partiellt skulle jag tro.
Partiellt. Ja, okej.
Okay. Ja, men det kan slarvas lite med det där. Ja. När man kommer in alltså i någon form av andra solcykel, sollaparcykel, då är det lätt att man kanske gör avsteg från den 100-procentiga insmörningen.
Ja, men kanske att du kan smörja ditt ansikte.
Självklart, det kommer jag göra.
Det finns ju liksom en solklar, en stor anledning till, det var faktiskt inte meningen, det bara blev så, till att huden åldras. Och det är ju, solen är ju topp ett.
Jo, så är det ju, verkligen. Och som sagt, det vill ju inte se ut som en gammal läder plånbok i ansiktet.
Ser det så här, nu med din nya SPF från Skinome, gör ju att du bara kan ligga där ännu längre med gott samvete. Så den lilla, lilla krypande känslan du hade förut om att det här är ju precis, själen mår bra, men det är ju egentligen inte helt hundra, varken sett till hudstruktur eller risk för cancer, om vi ska vara helt taskiga.
Det är bra.
Så nu slipper du ju den, nu kan du ju ligga där och pressa, för när du kommer komma hem till Sverige sen, då är det fortfarande april och garanterat minst 3 omgångar med snöblandat regn
men
kvar innan du får göra...
bara ta och hålla käften om det där? Det där var väl ändå lite onödigt?
Ja, men jag måste få se till, för du sa en sak förra torsdagen som jag bara... Jag lät den bara passera, fast jag ångrade mig samma sekund som vi tryckte av knappen, så ångrade jag mig.
Berätta, vad sa jag?
Att personen klev in i en permanent avkylningsfas. Alltså det är ju
Ja, jag förstår.
Så när du kommer hem från Grankarankan,
ja, det är det som kommer
då
att
kommer
ske.
Du gå in i en permanent avkylningsfas.
Jag ser framför mig att när jag kommer hem från Grankarankan, då kommer det vara permanent över mellan 15 och 20 grader i Sverige.
Absolut. Jag hejar på dig. Du vet att du kommer hem i början av april. Det är fan risky business att ta av dubbdäcken.
Ja, med tanke på att det är polarklimat idag, den 27 mars.
Ja,
så,
ja.
Vi får
men
se.
Där ligger du i alla fall. Jag är, när ni lyssnar på det här, bara hemma.
Ja, nyopererad.
Ja. Och förmodligen så har jag det ganska bra med min datormaskin skrivandes på något kapitel.
Alltså jag tror ju det. Jag tror att du kommer ha det jättebra, men jag är inte säker på att det kommer att nå omvärlden. Hur bra du egentligen har det.
Nej, men alltså så här, om vi bortser från att jag går miste om en jävligt härlig resa med liksom handpickade människor som jag verkligen tycker om, och en sån här hysterisk träningsresa som jag också tycker om. Vi bara bortser från att jag inte fick följa med, och att vi i min familj umgås ju väldigt sällan alla så sammen, utan det är ju så. Om vi bara bortser från det, så är det ju så otroligt fint att bara få vara hemma.
Jag säger det.
Om jag nu måste, så är jag kanske den människan
typiskt
på jorden
här
som lider
jag
minst av det.
Ensam hemma.
Ja.
Men vi ska tycka synd om dig. Det ska vi göra ändå.
Lite lagom.
Lite lagom.
Lite lagom.
Ja.
Mm. Men nu Anna, nu är det faktiskt krimtorsdag. Och det är egentligen inte case-torsdag. Men du hann ju bara halvvägs sist enligt plan. Mm. Så att du, och det som hade hänt sist är ju alltså att morden på Helene och på Jannica hade hanterats som säga cold case. Mm. Men efter 12 år då ploppade det upp någon ny gubbe med förmodligen ett sån namn. Och tänkte att nej, nu jävlar ska det här lösas. Och där lämnade du oss.
Ja, men snygg brygga, Lena. Ja. För att jag har ju läst dels boken Jakten på en mördare. Jag har sett också dramatiseringen som har gjorts kring de här morden. Och jag har lite den känslan att det som händer 12 år senare, alltså de här fallen var att hanterade som kalla fall under 12 år, det var att en nu erfaren och rutinerad polis Per-Åke Åkesson, som jag också uppfattar lite mellan raderna, var lite förbannad på saker och ting. Dels på polis, alltså organisatoriska grejer och hur man prioriterade och sådär. Alltså jag kan vara helt fel på det här, men jag får en känsla av att Per-Åke Åkesson var en nitisk äkel alltså. Han ville gå till botten med detta. Han kunde inte liksom se att två mord på två unga, i ett fall en flicka och i det andra fallet en ung kvinna, skulle förbli olösta. Och det här resulterade i att han bestämde sig för att han kommer sätta sig in i det här på nytt. Han utsågs till ny spaningsledare. Och han skulle nu försöka bringa ordning i detta. Och låt oss nu komma ihåg också att morden skedde 1989. Nu befinner vi oss då 12 år senare och mycket har liksom hänt här. Dels så har polis-Sverige omorganiserats och förändrats till fördel för Per-Åke Åkesson. Rent utredningsmässigt. Han får loss resurser på ett annat sätt. Enheter och avdelningar har så att säga fått en ny organisatorisk placering. Alltså det gör det lättare för honom att driva en mer svungig
utredning. Ja. Men vad hade hänt kriminaltekniskt då under de här åren?
Ja, men kriminaltekniskt hade ju jättemycket skett. Nu hade ju DNA-tekniken kommit med full kareta alltså och revolutionerat de kalla fallens kalla utredningsresultat så att säga.
Ja.
Som det heter.
Man ljumnar upp det lite.
De har ljumnat upp det lite. Nej, men mycket hade hänt här naturligtvis. Och man ansåg väl här då att nya förutsättningar nu kanske fanns. Alltså man visste ju att man hade säkrat sperma från Helens kropp till exempel. Och nu fanns ju plötsligt förutsättningar att faktiskt analysera de här spåren vidare. Och det här spåret som säkrades...
Stopp, var... fråga.
Ja. Mm.
Gör man så? För då har de ju sparat sperma förutsättningslöst i hopp om att det ska komma till verktyg som gör att man kan använda sig av sig. Gör du så idag,
ja.
Anna?
Ja.
Sparar du på saker som du tänker, fan vad synd att vi inte hade en maskin för att göra det här. Men det kanske kommer och då ligger den här och väntar.
Alltså vi arkiverar ju alla spår som vi säkrar på en plats och där vi inte har nått framgång så att säga. Det sparas i princip all oändlighet. Och idag har vi ju ingen preskriptionstid för mord.
Exakt.
Som vi hade förr. Så att idag kan ju alla de här idag till synes hopplösa spåren faktiskt i en framtid visa sig bli...
Det gillar man ju.
Man älskar ju det.
Det är ju både lite hopp i de som inte har fått rättvisa än.
Mm.
Men det sätter ju också lite griller i gärningspersoner som tror att de går där ute nu home safe.
Mm, exakt, och det tycker jag känns uppfriskande.
Ja, verkligen.
Mm. Men du, jag har ju aldrig jobbat egentligen med kalla fall. Även om jag tycker att det är ett otroligt spännande fenomen. Jag skulle faktiskt, om jag skulle byta tjänst någon gång, då skulle jag kunna tänka mig att jobba alltså som forensiker med kalla fall.
Jag fattar.
Titta på gamla fall.
Jag är nog helt fel. Alltså det här med bara tanken på så här, nu börjar jag om från början. Nu ska jag gå till botten med det här. Urtikaria.
Är det
alltså
sant?
Hej hej, nu kör vi. Hoppa.
Gud.
En surdeg. Det vet jag när man kommer in och bara, man ser den här akten som har legat där och bara, nej, hoppas den inte. Men hoppas. Lena, du kan ta det här.
Nej,
jag är ingen surdegsjocke alltså.
Nej. Jag kan ju tycka att det känns lite tilltalande annars. Att liksom gå tillbaka, verkligen sätta sig in i det här, katalogisera,
men det är tempot
sortera.
Du lockas av alltså.
Jag vet inte, vi är så olika här.
Men vi är väl så jävligt glada att det finns sådana som Åkesson som gör
verkligen.
Det.
Men
det är bara att jag inte är rätt person. Ja,
ja, hur den var så började Åkesson att gå igenom alla, han beställde upp helt enkelt alla akter, lådor, pärmar, you name it. Och gick igenom det här. Från perm till perm. Och han gick igenom bland annat då alla gamla förhör. Och han gick igenom tips och en massa annat. Och ganska tidigt i hans arbete så identifierade han en man som han intresserade sig för. Det visade sig vara en man som hade varit bosatt väldigt nära Helens bostad vid tidpunkten för mordet. När man grävde vidare så visade sig att han hade haft permission från lumpen vid tidpunkten för mordet. Han hade en hund. Och han hade befunnit sig nära lågprisvaruhuset i nära tid till Helens försvinnande. Och när man gjorde slagningar på vederbörande, ja, då visade det sig att han hade dömts för sexuellt utnyttjande av underårig. Och han var också tajt samman eller förknippad med en kusin som han umgicks mycket med, som också skulle ha varit med på det här lågprisvaruhuset vid den här tidpunkten. Det fanns ju inget tekniskt som kunde binda dem egentligen till varken Helen eller till Jannica. Och man hade gjort en undersökning av deras bostad, eller om det var nu den ena kusinens kanske hus eller stuga. Och man hittade ingenting där som tydde på att någon av kvinnorna skulle ha befunnit sig där. Men det fanns ju de här omständigheterna. Och när man hörde kusinerna och hörde dem om händelserna vid den aktuella tidpunkten för Helens försvinnande, så visade det sig att uppgifterna gick isär. Och det här resulterade i att man jobbade upp då misstankarna mot de här kusinerna. Och 2002, under då Åkessons ledning, så kom de här två personerna att formellt misstänkas för mordet på Helen Nilsson. Och nu var det ju angeläget då att försöka få fram en DNA-profil ur det här spermaprovet. Att jämföra mot kusinernas, såklart. Alltså kusinernas DNA-profil. Och man hade skickat provet till Storbritannien. De låg lite i framkant här. Och hade metoder för att försöka få ut nu en profil ur det här provet som visade sig inte vara helt rent. Alltså det var blandat med Helens DNA också. Så att det var ett ganska svårt prov att jobba med. Och det här, allt detta sammanföll med att ett nytt anonymt telefonsamtal inkommer till spaningsledningen. Och beakta nu att det här är 12 år sedan det förra anonyma samtalet kommer in till polisen. Och uppgiftslämnaren säger, det är fel personer du har häktade för mordet.
Är det samma person som ringer? Kan man säga det?
Alltså, den här Åkesson, om jag har förstått det rätt, jag vet inte om han spelade in samtalet eller om Åkesson också lyssnade på ett av de förra, men jag tror här att man kan konstatera att man tycker att det är samma röst man hör nu kontra 12 år tidigare. Och det jag gillar med Åkesson här är att han ändå bestämmer sig för att köra kusinspåret liksom i bott här nu. Även om de här nya samtalen har börjat trilla in, så bestämmer han sig för att vi ska liksom fortsätta med det här spåret som vi jobbar på nu och stänga det. Och det är väl klokt, Lena?
Ja, annars hade man ju aldrig slutat undra.
Nej. Och det fanns ju trots allt en hel del omständigheter kring dessa två.
Men som man inte kan bortse ifrån. Och då, som vi pratade om förra, ibland måste man ha utredningsåtgärder för att kunna dementera eller stänga en just tråd. Det. Kan inte ha alla öppna samtidigt. Det går icke.
Det Åkesson gör är att han kallar in ett av sina vassaste vapen. En ruttad förhörsledare. Som är erfaren och som förväntas kunna ställa på de här två kusinerna ordentligt. Och hoppas på kanske att någon ska vika ner sig, som det heter på polisspråk. Kanske till och med erkänna att man har varit delaktig i bortförandet av och eller mordet på Helen. Monica Olhed Hansson känner ju vi till, Lena.
Ja, det gör vi ju. Vi har ju sett henne i
In action.
Ja. Monica var ju satt och var förhörsledare i Tjuv och polis, det här infotainmentprogrammet som du och jag var med i på SVT. Och Monica kan framstå som en ganska, ska vi säga, en gullig tant.
Ja, men också ganska auktoritär på något vis.
Ja, men om du bara tänker på the appearance, med tanke på att vi vet att hon...
Gullig tant också.
Ja, men, det jag ska komma till är ju, hon är ju ett rivjärn i förhörs. Och det var ju många som sa det när vi grep människor där, att vem som helst men inte Monica.
Ja.
Och när hon sätter sig ner och spände sina ögon i dessa människor, de hann ju fan knappt landa på stolen innan de erkände ju saker de aldrig hade gjort.
Erkänt saker.
Ja, men, och Monica, hon är ju... Jag var ju hemma hos henne och fikade en sommar när min son skulle spela en handbollsmatch där nere i Skåne. Alltså, hon är ju en ljuvlig figur och så vänlig och sådär. Men jag kan verkligen förstå varför Åkesson... Jag läste någonstans att han hade en arbetsgrupp där medelåldern var strax under 60 och ingen hade jobbat som polis mindre än 30 år.
Jag förstår ju
verkligen varför han kastar in rivjärnet Monica i det där rummet, om målet är att försöka röka ut dem eller åtminstone kunna dementera. Jag kan inte tänka mig något bättre.
Vad skulle du säga de främsta usparna hos en erfaren eller en skicklig förhörsledare? Alltså, vilka kvalifikationer bör du ha för att bli framgångsrik med de här svåraste? De som vägrar erkänna, de som... Har du några?
Jag skulle säga, för det första, en kombinationen av ett enormt helikopterperspektiv, att förstå det stora hela, att förstå så här, om man släpper en liten så här pinnål, där är jag precis just nu, men jag är bara en del av det här jättepusslet, alltså helikopterperspektivet. Men också samtidigt ha förmågan att inte missa en enda liten detalj, och det kan vara vad personen gör med foten vid en viss fråga, eller nu sa du det där för 20 minuter sedan och det passar inte ihop, alltså den här förmågan att ha det stora och det lilla samtidigt. Men framförallt så skulle jag säga erfarenhet. Den här jättediffusa magkänslan som grundar sig i sannolikhet, kunskap, erfarenhet, den, och att kunna lägga band på sig själv.
För att man ibland, att vara taktisk, kanske.
Att vara taktisk, strategisk, att låta det gå före, för att ibland kan man ju bränna, du vet, när någon säger någonting och så blir man ju lite så här, man går igång på det och kanske ställer den där extra frågan och så inser man i efterhand att det var inte så jävla smart att ställa den frågan och sådär. Så att nyfikenhet, en räv bakom varje öra och lång erfarenhet. Tillsammans med det här att kunna bolla det stora och det lilla samtidigt. Och allt det här har ju Monica.
Verkligen. Och det ska ju visa sig att Monica kommer att få en väldigt, väldigt central... vad ska man säga? Betydelse för hela det här caset. Nåväl, hon pressar kusinerna här. Man släpper in henne i förhörsrummet. Hon ställer på. Hon är hardcore här nu. Mm. Hon tänker inte vika. Hon kommer visa vem som bestämmer här. Hon kommer sätta press på kusinerna. Hon lägger fram bilder på Helene. Hon försöker jobba emotionellt. Spela på deras känslor. Få någon nu att vika ner sig och erkänna och berätta vad som har hänt. Men kusinerna nekar i sten. Båda två. Och det ska visa sig ganska snart att deras oskuld faktiskt kan bekräftas. De är inte delaktiga i detta och jag kommer återkomma till det. För det som händer är att strax efter det här förhöret så befinner sig Monica på en fest som någon av hennes släktingar har styrt upp.
Alltså privat?
Privat, ja. Precis. Mm. Hon är inte i tjänst här. Och under de här festligheterna så är det en kvinna som närmar sig Monica och hon ställer lite frågor om vad Monica jobbar med och om jag förstått hela det så berättar Monica att hon jobbar bland annat med mordet på Helene och Jannica. Och då öppnar sig den här kvinnan och berättar att hon 1989, alltså 12-13 år tidigare, har arbetat på en fabrik, Bilsom i Hör. Och där haft en arbetskamrat som hon upplevde var otroligt obehaglig. Och hon beskrev honom som en enstöring. Hon namngav denne man som Ulf Olsson. Han beskrev som arrogant och dryg och särskilt mot kvinnor. Och han drog sig inte för att ge sina kvinnliga arbetskamrater olika tillmälen och så. Han gjorde inte heller någon hemlighet av att han köpte sex av prostituerade. Han hade alkoholproblem och han lär ha haft en liten stuga utanför Hörby vid tidpunkten för mordet på Helene. Och kanske var det så att det var just de privata liksom betingelserna här som gjorde att Monica tog det här till sig. Alltså om någon random skulle komma fram på stan, det är ju som att få tips på via ett mejl eller ett samtal. Ja. Då kanske man inte hade liksom så här engagerat sig fullt ut i att följa upp det här. Men hon bestämde sig för att göra det. Och vad gjorde hon då? Jo, hon började ju såklart ringa runt nu till bekanta och anhöriga och släktingar till den här nämnde Ulf Olsson för att försöka förstå vem han var. Vad var det för filur? Bland annat så kom hon i kontakt med en kvinna som hade barn med Ulf Olsson och som bekräftade det som den här kvinnan hade berättat för Monica. Att han var arrogant och inte snäll mot kvinnor och annat. Och Monica insisterade nu när hon kom till jobbet med att få Ulf Olsson påförd en lista där andra i ärendet fanns misstänkta. Nämligen 28 stycken vid tidpunkten. Man hade 28 namn här nu på män som man kunde misstänka i ärendet. Och samtidigt nu då så höll ju britterna på med den här DNA-analysen av sperman. Och nu hade man lyckats 2003 med att isolera ett hundratal spermier ur det här provet. Och en DNA-profil bestående av 9 markörer kunde man få ut isolerat. Alltså förenklat det? Så betyder det egentligen att det är ett utdrag av DNA-profilen. Alltså 9 sifferpar ser ut som på ett papper och de är unika för en individ. Alltså DNA-profilering bygger på analyser av olika markörer, förenklat. Och de här markörerna är olika långa och den här längdvariationen beror på att de blir olika unika förenklat. Och ju fler såna här markörer man har och ju fler överensstämmelser mellan markörer i ett prov som är säkrats på en brottsplats eller från en kropp kontra markörerna som man ser hos en person som man har tagit en DNA-profil från genom att svabba av munslemhinnan, desto liksom säkrare blir ju överensstämmelsen, förenklat. Är du med?
Och hur, ja, jag är med. Hur många markörer är för att man ska vara helt säker?
Alltså det här har ändrats lite grann under åren. Jag vet idag faktiskt inte om man utgår från ett specifikt antal. När man jobbade identifiering i DVI-sammanhang, då jobbade man förr med 15 markörer. Men jag tror faktiskt man har frångått det. Därför att det beror på vilka markörer man har hittat.
Och vissa hur långa är ju värda de är. Mer än andra.
Ja, men lite så. Okay. Lite det resonemanget. Men det här var ju jättebra, för nu hade man ju någonting som man konkret kunde jämföra mot misstänkta personer. Och det är bra. Och det var det man gjorde. Och det här var lite unikt vid tidpunkten, alltså att man masstopsade. Det vill säga, man tilltvingade sig en liten skrap ur kindslemhinnan för att få ut en DNA-profil som kunde jämföras. Och genom att göra de analyserna så kunde man nu avfärda en efter en på listan. Och i slutet på sommaren, den här 2003, så kom ett nytt anonymt tips till Åkesson. Och nu var det en diskett som kom med bilder och en massa material, alltså urklipp från medierapportering och annat, kopplat då till Helen-mordet. Och tillsammans med allt detta så fanns också ett meddelande. Det finns inget att säga. Hade jag aldrig blivit så mobbad och trakasserad i Hörby grundskola så hade det väl aldrig hänt. Det är bara jag inblandad. Helen och Jannica. Återigen så är Jannicas namn felstavat. Det här brevet med disketten, det var poststämplat i Alvesta. Och medan Åkesson funderade på vad det hade för betydelse så gjorde Monica ett försök att få fatt i Ulf Olsson. För i hennes värld var Ulf Olsson superintressant att höra. Och jag nämnde ju det, han hade haft en stuga i Hörby. Den fanns inte längre kvar. Och när hon försökte kartlägga hans förehavanden här efter mordet på Helen och Jannica så visade det sig att han hade lämnat byn och bosatt sig istället i Vimmerby. Så Monica tog kontakt med Vimmerbypolisen och fick fram att 1989 så hade Ulf Olsson haft hund och Volvo. Men en kort tid efter morden på Helen och Jannica så hade han avlivat hunden och gjort sig av med bilen. Han beskrevs också av dem som hon hörde som en man med alkoholproblem och skulder. Ja, och mycket av det hon fick fram överensstämde ju med den profil man hade jobbat upp som en trolig mördare. Ja. Och Monica är ju, som du och jag vet i alla fall, att betraktas som en iller. Hon lyckades via Vimmerbypolisen få till ett förhör med Ulf Olsson på polisstationen i Vimmerby.
Ja, spännande Anna. Nu börjar Ulf få det hett om öronen här. Vi går på paus och sen efteråt ska du få berätta om vad Monica lyckas få ut från det här förhöret. Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp och Anna Jinghede som precis innan pausen berättade hur förhörsledare Monica Olhed Hansson hade lyckats få till ett förhör med den nu kanske snart misstänkta Ulf Olsson. Nu är han på polisstationen, eller?
Nu är han på polisstationen i Vimmerby och alltså jag kan nästan se Monica Olhed Hansson framför mig när hon i förhörsrummet här nu möter ovan nämnda Ulf Olsson. Hon ställer frågor om var han har befunnit sig vid tidpunkten för morden på Helen och Jannica naturligtvis. Det är väl en rimlig uppstart,
ja.
Kan man tänka. Ja, Ulf Olsson beskriver att han kunde dra sig till minnes att han nog hade befunnit sig i Hörby då. Så det bekräftar han i vart fall, att han hade ju sin stuga där och uppehöll sig i området. Men han hade ju ingenting med morden att göra.
Nej,
det vill han inte tillstå.
Inte.
Nej. Men Monica var rätt kylig här, så när förhöret var slut, då sträckte hon helt enkelt fram en tops till Ulf. Och instruerade honom i hur han skulle svabba sina kindslemhinnor. Ja. För att få ut en DNA-profil. Och den här skickas ju iväg, prioriterat naturligtvis, för att jämföras då mot de här markörerna som har identifierats och sedermera delarna av en DNA-profil från spermaprovet. Och ett par veckor senare så får tekniska roten då svar på den här jämförelsen. Och den är positiv. Och det här resulterar i att Ulf Olsson såklart grips. Och delges misstanke om mord. Och i det här läget då mot Helen. Mord av Helen. Han förnekade och hävdade med bestämdhet att det måste ha blivit fel med provet. Mm. Och om du minns de här kusinerna som satt ganska länge, tror de satt 1,5-2 månader häktade, misstänkta för mordet på Helen, så bör ju också för ordningens skull nämna att de naturligtvis frigavs och släpptes fria när DNA-profilen från Storbritannien kom och man kunde jämföra den mot kusinernas DNA. Nu hade det gått 15 år och nu hade man en person misstänkt för mordet på Helen. Och man hade också faktiskt en möjlig brottsplats. För att Ulf Olsson hade ju haft en sommarstuga i Hörby som han disponerade vid tidpunkten för mordet. Och den lokaliserade man. Man skickade ut tekniker till platsen. Det visade sig att det hade ju passerat lite nya ägare av stugan sen dess och därmed också olika renoveringsinsatser. Och det kan såklart ställa till det. Om man nu söker spår som kan knyta en person eller en plats som betydelsefull för ett mord som har skett 15 år tidigare. Men det är ju inte så att bara för att man byter ytskikt till exempel i en bostad så innebär det per default att man också lyckas avlägsna alla spår som kan finnas på den här platsen. För att om ni tänker efter, en bostad har ett golv med parkett kanske eller ett plastgolv med fogar och skarvar. Och alla de här skarvarna kan ju faktiskt göra så att spår blir kvar länge. Det är svårt att avlägsna till exempel blod från ett golv helt och fullt. Även om man renoverar. Sett ett par,
ja, du har väl sett ett par som har försökt genom åren?
Det har jag gjort, absolut.
Tvättat bort, ja.
Ja, precis. Och jag skulle snarare säga att valet att tapetsera över en yta som har varit blodig kan ju snarare vara en positiv grej. För att då innesluter man ju blodet som finns bakom
positiv
pappret.
För dig som kriminaltekniker,
ja.
Inte
ja,
för...
Ja, ur utredningsperspektiv.
Ja.
Så det kan
du konserverar
med.
Blodet ja. Så fint där bakom. Mm.
Precis. Ja. Hur som helst, de här ägarna som hade haft stugan efter Ulf Olsson, de var lite av slarvrenoverare. Så när man har renoverat så hade man till exempel inte tagit bort socklar och golvlister och så. Gör man det och liksom byter ut till nya, ja då kan man ju tänka sig att man också kan föra med sig och riva ut då byggmateriel med spår på. Men de hade suttit kvar när man har målat dem. Och när man då lyfter bort de här gamla originallisterna och så, ja, då gjorde man lite fynd. Bland annat så hittade man hårstrån som senare visade sig vara hundhår. Man kunde också kartlägga...
Vad hade karn för hund?
Jo, man kunde, det
visade
sig ju Ja, de här hårstråna som hittades både på Helens kropp och på Jannikas kropp visade sig vara hundhår. Och nu när man hade en misstänkt så blev det ju intressant att försöka kartlägga om han hade haft en hund. Och det visade sig att det hade han haft. En västgötta spets.
Ja, det är som en schäfer fast utan ben.
Ja,
om vi ska hårdra det.
Likhundar tog man in i stugan. Och likhundarna markerade på två ställen för lik.
Mm.
Och man hittade små mängder blod i stugan. Och det visade sig att det här blodet som man hade säkrat, det visade sig tillhöra inte Helen, men Jannika Ekblad.
Mm.
Så nu kunde man alltså delge honom misstanke om två mord. Och det här var ju ett enormt genombrott i utredningen såklart.
Fy fan vad skönt det måste kännas.
Oh,
för de som har liksom, inte om vi bara bortser från allmänhetens sår, de anhöriga och så vidare. Men nu tänker jag bara från det polisiära hållet.
Mm.
För man vet ju några sådana här gånger där man har i korridoren. Hureka, alltså skrikigt.
Ja,
det är så jävulusiskt förlösande.
Ja, och det är lätt att
om man tänker på timmarna som har lagts och tankarna som har skänkts ett ärende så är det så jävla skönt när man når i mål på något sätt.
Ja, men alltså jag kan ju bara föreställa mig om jag hade varit den som skulle släppas in i den här sommarstugan. Mm. Alltså jag hade nog aldrig kunnat åka därifrån innan jag hade kommit ut med någonting. Alltså det är ju bara... Så härligt att höra att hundarna har hjälpt till och man faktiskt har konkret kunnat säkra spår. När man gjorde husrannsakan hemma hos Ulf Olsson i hans nuvarande bostad då i Vimmerby, då hittade man också simkort som man kunde visa hade använts för att ringa Per-Åke Åkesson. Och i hans dator så fanns det meddelanden som hade skickats till utredare genom åren. Så här satt han ju tämligen säkert, om man säger så, häktad.
Ja.
Så som på sannolika skäl misstänkt för mord både på Helen och på Jannika. När man kartlade då Ulf Olsson, för det är alltid viktigt att få en karaktärsbeskrivning såklart i såna här ärenden, så framkom att han hade varit en enstöring sedan han var barn egentligen. Han hade haft en jättesvår skolgång och uppväxt med mycket mobbing bland annat. Och i unga vuxenår så hade han haft ett gäng olika ströjobb. Han hade tagit värvning, men han hade också tampats med psykisk ohälsa och i perioder vårdats inom psykiatrin. Han hade också testat att ingå äktenskap och bilda familj, men misslyckats vid två tillfällen.
Testa att ingå äktenskap, absolut. Absolut.
Ja.
Som det heter.
Ja, som det heter.
Ja.
I vuxen år så att säga så beskrevs han av närstående och folk som kände honom som en person med våldskapital. Han var våldsam och han hade dessutom ett rättshaveristiskt beteende som spetsades av alkoholproblem. I förhör med hans tidigare fruar så beskrevs hur han hade varit våldsam både mot människor och djur. En av, om det var flickvännerna eller om det var hans exfru, vittnade om extremt grova våldshändelser. Bland annat att han skulle ha riktat ett skarpt vapen mot huvudet och blindavfyrat. Alltså skenavrättat och så. Han beskrevs också ha gett sig på djur, bland annat en av de här ex-flickvännernas katter som han hade slaktat en dag när hon kom hem från jobbet och sådär. Men oaktat detta så nekade Ulf Olsson själv till att ha haft någon som helst relation med eller ens träffat Helen och Jannika. Men kan vi prata, bara göra ett litet sidospår här. Har vi pratat om McDonald-triaden i podden? Jag tror det, va? Eller sociopati-triaden?
Ja, det har vi gjort.
Ja. Vi kanske bara ska påminna oss lite grann om det. Alltså det handlar ju om en triad som en psykiatriforskare egentligen beskrev i en artikel på 60-talet i, jag tror att det var American Journal of Psychiatry om jag inte missminner mig. Och där han beskriver en triad som innefattar grymhet mot djur, pyromani och nattlig säng.
Kissikiss.
Och kissikiss som kvarstår efter 5 års ålder. Som 3 tecken som starkt förknippas med senare våldsamt beteende och särskilt mord. Han hade också tittat på ett antal seriemördare och hur konstaterat att ett antal av dessa uppvisade åtminstone en av de här 3 i triaden. Det ska sägas att det här har ifrågasatts och kritiserats av andra forskare. Men jag tycker ändå det är intressant att nämna att det finns sådana teorier liksom.
Nu börjar det snart bli dags för att höra hur det gick nu då för Ulf i den rättsliga prövningen. Och det kommer vi att komma till efter sista pausen. Välkomna tillbaka igen, kära lyssnare. Anna håller på och knyter ihop säcken. Man kan säga att bommen har fallit rakt över Ulf. Han ligger platt och sprattlar. Men i det här landet så är man inte dömd förrän man är dömd. Så vi börjar närma oss rätten nu, antar jag.
Ja, vi börjar närma oss rätten. Och nu är vi ju inne på år 2004 och november.
Jag kommer ihåg det här.
Gör du det?
Jag har precis börjat på länskrim roteln där jag sen blev kvar till 2015. Och det var otroligt mycket snack om det här. För det hade vi ju grova brott precis under oss. Så att de här herrarna, Bosse, Hasse, Affe och vad de nu heter... Som mest troligt hade hållit på med det här om det inte var nere i Skåne. Alltså det var mycket snack om det här när det var dags.
Men det kan man ju tänka sig, för det här är ju en mordutredning, eller 2 egentligen, som har pågått under så många års tid.
Verkligen.
Och som äntligen kanske ska få sitt slut på något sätt. I alla fall rättsligt. Jag hittade faktiskt... en del ifrån stämningsansökan som Aftonbladet publicerade 22 november 2004. Och nu kommer jag läsa innantill. Då skriver Aftonbladet så här. I sin stämningsansökan skriver chefsåklagare Per Andersson att Ulf Olsson den 20 mars 1989 förde bort Helene Nilsson. Den nu 52-åriga mannen misstänks ha hållit den 10-åriga flickan inspärrad i 8 dagar utan tillgång till mat eller dryck. Under dessa dagar ska han med våld eller hot om våld också ha tvingat sig på Helene Nilsson och våldtagit henne vid minst 1 tillfälle. Åklagaren skriver att våldtäkten är att bedöma som grov eftersom Ulf Olsson visade särskild råhet och den skedde efter bortförandet. I dagens åtal berättas också om det grova våld Ulf Olsson misstänks ha utsatts flickan för. När de 8 dagarna närmade sig sitt slut ska han ha lagt en snara runt hennes hals och strypt henne till döds. Våldet stannade inte därvid. Ulf Olsson ska också ha slagit hennes huvud 20-tal gånger med tillhygge och den lilla flickan hade inte en chans att överleva. Så jävla tungt alltså.
Det är så jävla tungt. Och jag såg i princip allting i bilder. Vilket gör det hela outhärdigt.
Ja, fruktansvärt. Ja. I augusti samma år tror polis och åklagare att Ulf Olsson blev dubbelmördare. Då misstänks han ha tagit Jannica Ekblad 26 till en byggnad i Hörs kommun. Under natten utsattes hon också för ett mycket omfattande våld. Med tillhygge slogs hon om och om igen över hela kroppen så svårt att hon fick 18 skador i huvudet. Dessutom anklagas Ulf Olsson för att med sina händer eller en snara ha strypt henne. Ulf Olsson säger att han inte minns något av händelserna 1989, men åklagaren stödjer sig på en mycket omfattande bevisning. Det första trumfkortet var hans DNA. Därmed bands han till den sperma som hittades i Helene Nilsson. Och här avslöjas också att ett av hans pubeshår hittades i tejpen till den påse som Helens kropp dumpades i. Så, domen, hur gick det då? Mm. Ja, i första instans så dömdes Ulf Olsson mot sitt nekande till livstidsfängelse. Och den här domen överklagades och i hovrätten så ändrade man domen till rättspsykiatrisk vård. Och det är den dom som också kvarstår. Och den domen kom då att sätta punkt för över 15 år lång polisutredning, lidande och allt annat för anhöriga och så även domstolsprocesser. Lena, hur vanligt är det att man så att säga omvandlar en dom från fängelse till rättspsykiatrisk vård? Har du någon erfarenhet
av
det?
Nej, jag har inga siffror alls på det.
Nej.
Nej, nu vet jag, han tog ju livet av sig där inne på rättspsyk.
Han gjorde ju det, han bedrev ju
ett... senare.
Ja, men exakt. Inte bara det. Han uppvisade ju en exceptionell form av rättshaveristiska beteenden först. Ja. Genom att försöka stämma bland annat Helens föräldrar, Expressen, Aftonbladet och andra. För att ha publicerat olika saker under årens gång.
Ett jävla sprattel alltså.
Ja.
Men det jag skulle komma till var... det här med fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Dels så ska man ju då bli dömd till rättspsykiatrisk vård. Och några av våra farligaste personer i Sverige, det är ju där de sitter. De sitter ju inte i fängelse, utan några av våra absolut farligaste som aldrig någonsin kommer få se dagens ljus. De sitter på det. Så vissa tror jag lite felaktigt tänker så här, åh nej, han slapp lindrigt undan, hamnade
nej,
på rättspsyk.
Nej, nej, nej.
Nej, ja. Nej, nej, nej. Det, för oss som jobbar med det här kan tänka så här, åh, hamna på rättspsyk med särskild utskrivningsprövning. Det betyder kasta nyckeln. Ja. Fan, den här ska aldrig mer ut.
Nej, men jag blir lite förvånad att man inte gjorde en sinnesundersökning på honom i första instans. För att för mig så framstår han ju som direkt knäpp. För att tala klarspråk.
Det kliniska uttrycket.
Nej, men
knäpp.
Sjuk alltså.
Ja.
Så, som att han såklart rimligen kunde ha lidit av en allvarlig psykisk störning vid tidpunkterna för brotten. Men
ja,
hur ska man summera det här, Lena? Det här
jag har gjort en summering.
Mm.
Jag har faktiskt gjort en summering, för medan du har suttit och har liksom dragit det här caset, så har jag suttit och skrivit ord på ett papper utifrån vad var det som nådde fram till framgången till slut. För det fanns ju skäl att vi idag 2023 fortfarande inte vet vem du var. Alltså man stängde ju skiten, nej det gjorde man inte, utan man kom inte längre där och då. Så jag har skrivit massa saker här som jag tänker så här, det här är framgångsfaktorerna för att faktiskt lyckas. När det är så jävla svårt och snirkligt. Då skrev jag några ord. Kunskap. Och då pratar jag ju kunskap om allt. Allt från forensiken till lokalkännedom, personkännedom, förhörsteknik och så vidare. Men det liksom grundas i någon form av kunskap som man till stor del får från erfarenhet. Det här är ett erfarenhetsstarkt gäng som lyckas med de här delarna.
Mm.
Jag har skrivit envishet.
Ja, alltså uthållighet skulle jag vilja lägga till i samma.
Noggrannhet.
Mm.
Alltså att man går igenom, du pratar ju ofta om liksom små spår som ska nogsamt väcklas upp och undersökas. Mm. Men det behövs samma noggrannhet när man bearbetar tips eller när man lyssnar på ett vittne som förhörs. Alltså den totala närvaron och noggrannheten som krävs för att inte missa en detalj som kan vara skillnad på framgång och fiasko. Kreativitet, skrev jag.
Mm.
Alltså att våga gå utanför alla former av uppstakade stigar.
Mm.
Samarbete Allt från olika funktioner inom polisen med samarbete med allmänheten och samarbete med, jag menar, som de här 15 utredarna till en början. Det är 15 kreativa hjärnor som säkert spretar. Prestigelöshet. Och,
ja, verkligen.
Och tur. Alltså det är inte helt ovanligt att det är som den här personen som vågade sig. Det är lite så sliding doors effekter. Vad hade hänt om den här kvinnan hade vågat sig fram till Monica på festen och berätta? Det är väldigt mycket sliding doors i det hela.
Ja, och jag råkar veta att Monica Olhed Hansson fick också strida lite för att föra på en 29:e person till listan. Det var inte givet utifrån uppgifterna. Ja. Och det visade sig ju också bli rätt bra i slutändan.
Ja, men jättebra draget, Anna. Och även om vi har hört det här caset och säkert sett dokumentär och så vidare, så dels för Helene och Jannikes skull, man ska inte bli bortglömd.
Verkligen inte.
Men också ur ett kunskapsmässigt och kanske förståelse för polisutredningar. Det är väl lite det vi har som ledstjärna här, att man ska förstå vad som händer där bakom avspärrningsbanden.
Ja, tack. Verkligen. Och låt oss hoppas att Ulf Olsson dog med citationstecken bara 2 offer på sitt samvete.
Ja,
vem vet?
Vet vi inte.
Vi har ett antal ouppklarade mordärenden som faktiskt skedde vid tidpunkten för Helens och Jannikas tragiska bortgångar. Jag kan inte låta bli att jag tänker de här tankarna. Det borde jag kanske inte göra, men ja.
Det går inte ut till sluta.
Nej.
Nej.
Det är inte.
Ja, tack Anna. Jag hade en rövhatt.
Ja.
Men jag tänker att jag kan inte ta någon annan rövhatt den här veckan än Ulf Olsson och alla människor som är Ulf Olsson. För inte bara huruvida hans psykiska status var, men du har flera gånger gett uttryck, alltså det jag har hört hans röst via dig som du har liksom dragit vad han har sagt och skrivit och så vidare. Den här samlingen människor som vill skylla på, det är kvinnornas fel, samhällets fel, barnuppfostrans fel. Barnuppfostran, klasskamraterna, ensamheten. Jag är fullt medveten om att livet piskar på oss alla vid olika tillfällen och på olika sätt. Men jag är ju en person som har eget val som nästan högst upp på min värderingsmodell så hävdar jag ju med en dåres envishet, som du brukar säga, att trots att livet piskar, för det finns så många människor som har haft det så mycket värre än dig som väljer att inte misshandla, döda, lemlästa människor. Så att om du finner liksom ditt livs puckelpist som livet ibland erbjuder, som någon form av förmildrande omständighet till att förstöra och förgöra andra människor, då är du inget annat än en jävla rövhatt. För det är så och jag hör det allt för ofta, och inte liksom hela vägen drar det hela vägen hit till mord. Men människor som skyller på allt djävulskap. Och det är allt från dålig...
Och som liksom tycks glömma bort att man också i allt djävulskap trots allt har ett ansvar att inte skada andra människor. Det är som att säga, jag förgrep mig på de här 2 små barnen för att jag själv har blivit förgripen på.
Jämför det med de som också har blivit förgripna men som inte gör det. Alltså, jag skulle säga så här, människor som inte står i ett vägskäl och förstår att de sitter bakom ratten om de rattar höger eller vänster, utan hävdar liksom någon jävla konstig omständighet. Nej, och nu kommer ju vi få 5000 mejl med människor som kommer skriva saker till oss, att man kan ha olika diagnoser som gör att man inte vet att man har en
ratt. Ja, och man kan lära in våld som en konfliktlösningsmetod och inte se andra utvägar och allt det där. Ja.
Ni fattar vad jag menar. Sluta skylla på massa... För att liksom förmildra det faktum att du lemlästar, våldtar, stryper och slår små barn och kvinnor till döds.
Ja, det...
Jävla rövhatteri.
Ja, det är det. Verkligen.
Ja. Det var det. Och nu kom rövhatten före för att det var på temat. Men hörni, framförallt tack snälla Anna för 2 superintressanta veckor. Nästa vecka själv. Blir det något helt annat.
Ja, det kommer att bli.
Ni når oss på Instagram, Ljungdahl och Ginghede heter vi där. Och vår mejl är hej@ljungdahlochginghede.se. Och nu önskar vi Anna en fortsatt ljuvlig samaster.
Ja, där tack borta. Snälla. Och det enda jag önskar från min samaster, det är att vi aldrig glömmer Helen och Jannika.
Bra. Ta hand om er. Bye.
Bye bye.